Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
okej, god eftermiddag allihopa. Det är Anders Ågren heter jag och är överläkare på SIVA i Solna. Jag har under många år intresserat mig för sepsis in general, men också framförallt septisk cirkulationssvikt. Så att nu ska jag prata först om de nya sepsis-definitionerna. Så ni vet hur de är om ni inte vet det redan. Och sen kommer ett ganska långt sjok som handlar om septisk cirkulationssvikt, vilket jag skulle hävda i era framtida karriärer kanske är den största medicinska utmaningen ni kommer att stå inför. Om ni inte redan har gjort det så kommer ni under er karriär att uppleva patienter som kommer in på IVA tidigare att friska med en sepsis som ni helt enkelt förlorar i cirkulationssvikt. Ni kan inte rädda den patienten. Det är en oerhört frustrerande upplevelse som man helst vill slippa. Och jag hoppas dagens föreläsning kan i någon mening bidra till att ni är bättre rustade när ni hamnar där. Vi får se. Avbryt gärna med frågor. Somna inte. Håll er vakna. Okej. Vi tänkte börja med lite allmänt om sepsis. Om ni inte ser så beklagar jag det då. Men jag hoppas ni ser bra där bak. Handouts får vi skicka ut i efterhand. Jag kom resande utifrån landet här på morgonen så jag har inte riktigt hunnit göra bilder. Så. Sepsis generellt sett då. Man räknar med att det är över 30 miljoner fall per år i världen. Va? Om man räknar.
Jag glömde mitt kort i datorn. Ja,
vad händer då?
Ja, då händer då.
Shit. Måste jag logga in då?
Har du ett kort? Eller?
Jag har det, men då måste vi börja om.
Ja, för jag måste,
du måste
gå
ha
jobba.
Kort.
Sorry, att jag rycker. Ja.
Eller går det ändå? Nej, det gör det inte. Okej, 30 miljoner fall i världen varje år, ökande incidens och man kan räkna det också med att man vet idag då att det är fler dödsfall i sepsis varje år än det är hjärtinfarkt, visste ni det? Mm. Det visste alla.
Vi hörde det i morse.
Får vi se vad som händer då. Hur som helst har vi då levt med sepsisdefinitioner i många, många år. Först sepsis 1, sepsis 2, nästan samma sak. Men i februari 2016 kom de nya sepsisdefinitionerna ut. Och bakgrunden är att man tidigare använt det här SIRS-begreppet, systemic inflammatory response syndrome, som är väldigt lätt att få. Och kombinerar man det med en infektion, då har man sepsis, som man har sett någon slags överinflation i sepsisdiagnostik. Ett annat problem också varit att nästan alla nya studier man har gjort på sepsis i modern tid har inte visat sig någon skillnad mellan behandlingsgrupper och kontrollgrupper. Och man har liksom ifrågasatt hela sepsiskonceptet, om vi gör rätt, tänker vi rätt, vi kommer liksom inte vidare. Och de nya definitionerna då bygger egentligen på kombinationen av en infektion, misstänkt eller säker. Yes.
Du sa ökande incidens. Vad hade det att göra med diagnostiken?
Vad hade du att göra med?
Diagnostiken kanske. Att det var alltså med...
Ja, nej, det är inte så att den ökar på grund av den nya definitionen. Utan det är även med den gamla.
Nej, det är med den gamla. Det var en ganska bred definition.
Ja, men det är nog så att, så att säga, den faktiska sepsisincidensen ökar i världen. Och det gör inte...
Mer fall av sepsis.
Ja, exakt. Och varför gör den det? Ja, det har ni lite pratat om idag. Ett stort skäl till det är att vi håller liv i väldigt sjuka människor idag. Vi har onkologiska patienter som går runt immunosupprimerade i många, många, många år och hinner gå igenom ett antal septiska episoder till exempel. Vi har en åldrande befolkning. Ålder är väldigt stark riskfaktor för sepsis. Nu hoppas vi på det bästa här verkligen. Titta, så. Så. Och sen ska vi tillbaka dit. Så, okej. Okay. Ta fram den andra på en gång här också. Så. 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 Har varit ett break här några. Okej. Okay. Ja, 5 miljoner dödsfall per år som sagt var då. Och det är väldigt dyrt. Och det här är ett väldigt problem som är dåligt undersökt. Liksom, hur mår man efter sepsis? Folk är vrakas i år, ibland åratal efteråt. Komma tillbaka till arbete, komma tillbaka till full funktion. Så att den liksom, morbiditetsbördan av att drabbas av sepsis för samhället är enorm. Kan man stänga av det här? Kan man göra det? Så. De nya definitionerna då bygger på det här peket kan man säga från februari 2016 där man har gått igenom stora databaser och man sedan har validerat det i andra databaser och sen presenterades det här 2016. Och i princip kan man säga att själva definitionen är att sepsis då should be defined as a life-threatening organ dysfunction caused by dysregulated host response to an infection. Man brukar tala om infektion och badness, alltså att man är jävligt sjuk av en infektion helt enkelt, det är liksom det man avser. Konkret då måste man ha kriterier, och de gamla kriterierna bestod i att det kallades för sepsis om man hade två eller fler SIRS-kriterier, de är ni bekanta med antar jag, och en infektion. Det kallas för severe sepsis om man hade sepsis och organsvikt. Organsvikt i det här fallet hade så att säga sin egen definition. En viss typ av lungsvikt, en viss typ av njursvikt etc. Och septisk chock då, om man dessutom hade antingen hypotension trots volym, vätskedosering, eller var så pressor då för att upprätthålla sitt tryck. De nya definitionerna då bygger liksom på kombinationen infektion badness. Så i det fallet definierar man det som att man har ett SOFA score. Känner ni till SOFA score? Över två. Eller en förändring i SOFA score med två eller mer. Det vill säga en tillkomst av organsvikt. Ganska lätt för patienter som läggs in på IVA. Ganska svårt för patienter som ligger på IVA och som har organsvikt av andra skäl. Där det här börjar röra sig upp och ner. Det är inte riktigt utmejslat hur man ska göra med den biten faktiskt. Septisk chock, tillkomst av ett högt laktat och att man kräver en vasopressor för att upprätthålla måltrycket med att här tycker jag är 65.
Kan man inte få
sepsis
på
en
vanlig avdelning, alltså sofa?
Det kan man få. I princip kan man då. Då använder man något som heter quick sofa som vi idag diskuterar om man ska använda news istället och så vidare. Men absolut. Det finns något som heter quick sofa som är en slags mer utanför IVA-sofa då, som är tänkt att använda i sammanhang. Helt rätt. Lite synd att införa det när vi precis börjar införa news. Va? Det blir rätt rörigt. Så att i Sverige vill man nog behålla news. Okej. Okay. Det här är inte så konstigt kanske. De studier man har gjort, det finns en del problem med det här va, som där Simon Finfer, väldigt känd australiensisk forskare då. Sepsis is like beauty, you know it when you see it but it's hard to define, och det är ett problem. Det andra problemet är att det finns ingen gold standard, så ska vi utvärdera kriterier för sepsis och tala om, är de bra? Så har vi liksom inget facit, ja det var sepsis eller inte va? Så att det blir liksom ett själv, ja det blir svårt helt enkelt. De flesta studier är då gjorda efter den här införandet av den nya definitionen på död. Vilken sepsis-variant så att säga predicerar död bäst? Och det är inte att predicera sepsis, det är att predicera död. I de studierna har i regel sepsis 3 haft en starkare association med död och är bättre på att predicera död. Inte alla, men i flera studier. Och det är också så att man i Sverige har beslutat att vi ska använda sepsis 3. Och det kommer nog bli så worldwide också. Okej? Okay? Det här är några av de studier som har gjorts och vi stannar där. Det var allt om sepsis 3. Fråga om det.
Hur
fortsätter på? Ja.
Egentligen, vad man egentligen har gjort. Men de här SIRS-kriterierna är ju ganska simpla kriterier för att liksom spegla någon sorts organsvikt då. Att du andas snabbt. Ja. Eller att du har en hög hjärtfrekvens. Lågt upptryck eller lågt tempo. Eller
så ligger du i respirator och då blir andningen plötsligt kontrollerad.
Mm. Det är ofta så blir sepsis. Det kommer ofta in på akut och så är det frågetecken om det är sepsis eller inte. Vad gör det först? Är det någon stor skillnad med SOFA-scoren kontra SIRS-kriterierna?
Alltså de studier som är gjorda så finner man i regel att det är färre patienter som uppfyller sepsis 3-kriterierna än sepsis 2 i en kohort på detta sätt. De färre då har också en större likelihood att dö så att säga. Det är den framförallt skillnaden. Sen just på akuten så har man ju diskuterat det här med quick sofa och så vidare och använda det istället. SIRS är problematiskt för att det blir så mycket inflation i det. Va? Det är väldigt lätt att få SIRS av massa olika skäl. Tittar man på IVA en dag så är det i princip 90% av alla patienter har SIRS. Från ett vanlig IVA i Sverige, liksom 80 i alla fall.
Eller en vårdcentral i influensa.
Ja, absolut. Nu byter vi lite ämne då. Ja, nu ska vi prata om cirkulationssvikt. Det här är ett oavgränsbart ämne. Man kan dyka ner till höger och vänster och prata. Jag tänker bara försöka servera min bild av det här till er. Och då kan man säga så här att vad dör man av när man dör av sepsis? Man kan dö tidigt, man kan dö sen. Tidig död vid sepsis är i regel bilden av en kardiovaskulär cirkulatorisk kollaps. En patient som kommer in som står och vätskeresusciterar genotropa droger och till slut går det inte längre, de dör. Medan den lite senare sepsisdöden i regel karaktäriseras av multipla organsvikt, de ligger i dialys, de har sviktar i alla organ och liksom ett långsammare förlopp så att säga. Men även där då är liksom cirkulationssvikten en väldigt viktig del i det hela då. Och chockbilden kan man säga är ju någon slags summation av vasoplegi som ofta drabbar sepsispatienter, hypovolemi som de ofta har inledningsvis, kardiomyopati som man väldigt lätt får vid sepsis, och man kan även lägga till mikrocirkulatoriska störningar och även dysoxi, det vill säga cellernas bristande förmåga att utnyttja befintlig syrgas, mitokondriella störningar och sådär. De här variablerna samverkar ju så att säga till att bilda en chockbild, och för en patient och en annan så kan olika delar dominera. Det är också så att över tid så kan en patients dominans i en sån här utav vandra från den ena till den andra. Och vi kan själva transferera patienter mellan de här rutorna. Klassiken är att gå härifrån till hit. En vasoplegisk patient som väskerosisiteras och plötsligt får en afterload som är normal. Och du ser att det kanske är en pressor. Var vi demaskerar kardiomyopatin som inte syntes i början därför att hjärtat slog mot inget motstånd alls. Det är viktigt att komma ihåg dynamiken i detta då. Jag tänkte att vi skulle börja prata lite om vasoplegi. Vad är det för någonting egentligen? Ja, i princip kan man säga att det är en reducerad respons då mot de vanliga katekolerna vi har i kroppen, men även mot andra vasokonstruktiva substanser som vi har. Här är då en dålig bild. Jag kan se om det är så där. Där har vi den. Här har man tagit kontrollpatienter på IVA och jämfört med septiska patienter. Det finns några grupper med kortison, men det struntar vi. Så man har ett ökat dos av alfastimulerare. Då ser man hur de septiska patienterna svarar mycket, mycket sämre. Där i våra egna försök har vi tagit kärlringar som har exponerat fremotoxin från E. coli och stimulerat de olika droger, bland annat fenytoin. Och då ser man att kontraktiliteten i det här kärlet är halverad om man har fått fremotoxin innan jämfört med en kontrollkärl. Så att förmågan att kontrahera på en given stimulans är kraftigt nedsatt. Det är också så i litteraturen att det finns massor med arbeten som i princip visar att vasoplegi är då starkt kopplat till dåligt utfall. Va? Låg systemvaskulär resistans är associerat med död. I det här arbetet har man tittat på extremt höga doser. Patienter får extremt höga doser vasopressorer, och det visar sig då att i princip så dör över 80% när man kommer upp i noradalindoser runt 0,8 och 1,0 mikrogram per kilo minut. Återigen visande då vasopregins allvarlighet. Vad beror det på? Det här är en extremt jobbig bild, och vi kan snabbt koka ner det här på tre huvudmekanismer egentligen. Det här är en endotelcell, en glattmuskelcell, och här tänker man sig att blodet är och vävnar den här. Dels är det att man vill se att man får induktion av COX, cyklooxygenas, som då bildar prostacykliner som leder till en glattmuskeldilatation. En annan effekt är att man får en induktion av kaliumkanaler i glattmuskulatur som leder till en dilatation av kärl. Och kanske framförallt så får vi en induktion av NO-syntetas iNOS som bildar stora mängder NO. Och NO vet ni vad det är, och det är också kraftigt kärldilaterande. Så att man kan sammanfatta i de här tre mekanismerna. NO är dels via iNOS förstås. Och det medierar då en sån här cyklisk GMP och medierar vasoplegi. Det är också så att NO i sin tur leder till att du får peroxynitrit och peroxynitrat som har effekter på alfa-receptorer och annat. Så det finns även så att säga, sekundära effekter av ett högt NO-tryck. Det här har man studerat. Man har försökt bromsa de här kaliumkanalerna. Det kan man göra med glibenklamid peroral antidiabetika. Gjorts två sådana studier. De är små. Det gick inte alls bra. Man fick lägre blodsocker men behövde precis lika mycket noradrenalin. Man har i den här stora studien publicerad i Lancet New England på 90-talet gett patienter ibuprofen i syfte att hämma COX-2. Det gick något sådär, va? Man fick bort vissa effekter men absolut ingen effekt på överlevnad. Och i princip så kan man då säga att det funkar inte. Nej, det är det inte. Det är inte en selektiv COX-2-hämmare. Ingen har riktigt prövat sedan dess. Va? Vi vet också idag att om vi ger COX-hämmare till sepsiska patienter så är det en ganska stor risk att inducera njursvikt. Man kan säga att den dörren är stängd. Liksom. NO då, när NO upptäcktes, och de fick på 80-talet sent tror jag det var, man fick se med Nobelpris för det och så, så började det komma rapporter, och det kom också L-name som är en oselektiv NO-syntashämmare då, kom ut på marknaden eller kom ut. Och det började komma såna här rapporter därifrån London, man har beskrivit två patienter som hade en refraktär septisk chock, man fick inte upp blodtrycket vad man ens gjorde. Man gav dem L-name, de fick upp blodtrycket, de överlevde och skrevs hem. Det blev såna här liksom wow, nu har vi hittat the magic bullet. Startade man den här studien, en stor randomiserad studie till L-name eller placebo och allt annat lika. Man gjorde en interimsanalys, det visar sig att de som fick L-name dog mer än placebo-gruppen. Studien avbröts. Sen dess har ingen sån studie gjorts på sepsispatienter, kan jag säga. Vad gör vi idag mot vasoplegi? Vi ger patienterna möjligen då, vi ger dem vasopressorer, det gör vi. Och man kan även tänka sig att lågdos steroider har en viss effekt. Så vi är lite grann tillbaks med det som vi hade på 70-80-talet. Frågor på vasoplegi just nu. Vi kommer att prata mer om pressorer och sånt sen. Okej. Okay. Kardiomyopati då? Är det vanligt egentligen? Är det något jag ska säga här? Hur många tror att det är vanligt med kardiomyopati vid sepsis? Hand upp. En, två, tre. De flesta. Hälften, okej. Okay. Hälften tror inte det.
Det var mindre än 10% lärde vi oss i morse.
Vem sa det?
Kastningen.
Okej, okay, här kommer andra uppgifter. För det första då ska man säga att septisk kardiomyopati kan innefatta både diastolisk, systolisk eller kombinerad dysfunktion. Beroende på vilka studier man tittar på så varierar frekvensen. Och när man undersöker patienter med ekokardiografi så rör det sig om upp till 60% av patienter kan man då hitta liksom septisk kardiomyopati på. Så att jag skulle säga att 10% är en kraftigt underskattad siffra. Det beror också på var man drar gränsen för detta naturligtvis. Och det beror också på vilken kohort man tittar på. Men jag skulle säga att det här är en klinisk realitet som man måste ta stor hänsyn till. Det förefaller också som att diastolisk dysfunktion av någon anledning är farligare än systolisk. Det här arbetet är ganska citerat från Landesberg. Här tittar man på incidens i det här fallet av systolisk dysfunktion och diastolisk dysfunktion som är betydligt vanligare, eller kombinationen av båda. Och som ni ser så kommer då hazard ratio påverkas av diastolisk dysfunktion och drivas av det, medan systolisk dysfunktion inte alls förefaller lika farligt. Här är Kaplan-Meier kurvor över tid, och där har vi icke-kardiomyopatiska patienter, systolisk eller diastolisk och kombo. Så ser ni att den diastoliska dysfunktionen verkar vara det som driver dödligheten. Det är också så då med biomarkörer vid septisk kardiomyopati. De här patienterna släpper ut troponin och även BNP. Och troponinnivåerna står ganska väl i paritet i graden av septisk kardiomyopati. Har de hjärtinfarkt? Det ska vi återkomma till. Men de släpper nivåer, och ni ser att det är kopplat väldigt tydligt till de som har septisk kardiomyopati. De ligger högt. Vilket i sig är prognostiskt ogynnsamt. Här, vad händer nu då? Så. Okay. Vi behöver bara den ena bild. Okej. Okay. Det ska gå en film här, men eftersom den hoppar ur så stannar jag upp lite grann. Det här är bara ett fall. En förhållandevis ung kvinna med en fascit på dag 2 på IVA. Hon har en ganska uttalad septisk kardiomyopati. Hon går i det här fallet med en frekvens i sinus på någonstans 140. Varför den här bilden då i slow motion? Hon har ett laktat på 6, base excess på 10. Inte bra, va? Hon har noradrenalin 0,4. Vad tycker ni om det?
Ganska högt.
Ejektionsfraktion 20%. Troponin 11,000. Nej, 1100. Högt, va? Och proBNP är jättehögt. Det här är en typisk patient, hon är tidigare helt frisk och uppvisar den här hjärtfunktionen om filmen vill lira. Det gör den inte, utan vi hoppar nästan direkt till nästa dag. Jag är ledsen för detta, det ska fungera. Dagen efter så ser man då på eko hur hon ser bättre ut. Okay? I det läget så har vi kommit ner i noradrenalin. Hon har fått addition av levosimendan. Injektionsreaktionen har förbättrats. Troponinet har börjat gått ner. BNP börjar bli mätbart. Hon skrev sedermera ut faktiskt helt återställd. Det här är en ganska everyday patient som ni kommer att se i karriär många gånger. Vad beror detta på då? Är det så att de har dåliga koronarflöden? Det här är våra egna försök på grisar. Där man vid 0.0 här exponerar de här djuren för en septisk chock med endotoxin. Och sen har vi mätt blodflödet i LAD. Och som ni ser så går det upp. De får ett bättre koronarflöde. Det här är en gammal studie från patienter. Det har inte gjorts många sådana. Där man med en slags termodilutionsteknik i sinus coronarius har tittat på blodflödet. Och det visar sig att tachykarda patienter med septisk kardiomyopati har ett högre flöde i sinus coronarius än icke-septiska. Det finns inget stöd för att man har så att säga, en koronar hypoperfusion i sepsis. Däremot kan man ha mikrocirkulatoriska störningar och det finns det en hel del stöd för. Vad är det som driver det här då? Varför får jag hjärtat pumpa då?
Är det en toxisk karriär?
Ja, jag kommer till det här precis. Mm. Vad driver detta? Här är flera av de hypoteser som finns. NO. Olika former av mediatorer, typ cytokiner, störningar i kalciumflux med mera mitokondriell dysfunktion och så vidare. Allt det här finns beskrivet i litteraturen. Man kan även sammanfatta det i den här lite jobbiga bilden. Det här är en hjärtcell. Och hypotesen är då att stimulans utifrån, framförallt av cytokiner, leder till en induktion av intracellulärt NOS som bildar NO. NO i sin tur har en påverkan dels på cykliskt AMP som gör det att kontraktiliteten går ner, det stör fluxen av kalcium ifrån retiklet och det minskar troponinens sensitivitet för kalcium. Och det intressanta med det här är att vi har droger då som jobbar i de här områdena, milrinon och levosimendan. Kalciumfluxdrog känner jag inte till någon. Så det är själva effekten vid septisk kardiomyopati, alltså en störning här i kalciumhantering kan man säga och cykliskt AMP i cellerna. Har man då en skada i myokardiet? Ja, det har man alltid sagt att blir man återställd så kan man inte hitta någonting i hjärtat. Va? Man kan inte hitta EKG-förändringar och så där. För några år sedan kom den här studien från Tyskland tror jag, där man har tittat på patienter som har dött i septisk chock. Och det visar sig att man hittar ganska mycket i hjärtat för dem. Va? Ödem, inflammatoriska infiltrat, fibros och så vidare. Så att helt klart finns det påverkan på hjärtat även på vävnadsnivå så att säga, som är makroskopiskt detekterbar eller mikroskopiskt.
Förlåt, var det här direkt efter att de hade dött?
Det är obduktionsmaterial.
Alltså. Från sepsispatient, eller var det senare efter?
Sepsis, obduktion av sepsispatient.
Ja.
Vilket inte är beskrivet först det kom här tidigare. Alltså. Mm. Om vi sammanfattar då basal och septisk kardiomyopati så är den mediatorassocierad. Den innefattar systolisk och diastolisk dysfunktion och den diastoliska förfallet framförallt driver den dåliga prognosen. Det finns inget stöd för koronar utbefärdning om man naturligtvis inte kommer dit med en LAD-stenos eller är svårt koronarsjuk från början. Det hoppas att ni förstår. Men nu pratar vi liksom om folk som på baseline inte har en koronarstenos. Den innefattar frisättning av troponin och BNP. Sannolikt föreligger mikrocirkulatoriska förändringar. Svårt att studera, finns mycket djurförsök. Vi har en cellulär dysfunktion med induktion då, utav fosfodiesteras, mitokondriell dysfunktion och en störning i kalciumflux och sensitivitet. Det finns histologiska förändringar och det är en stark riskfaktor för död i sepsis. Frågor på det?
Hjärtanina var alltså jämfört med folk som har dött av andra orsaker.
Histologin, eller?
Ja. Jag tänker att de var till slut dött. Och till slut var hjärtat stannat.
Det här är bara septiska patienter.
Ja.
Så hittar man då fynd som man inte förväntade sig vid obduktion. Jämfört tidigare litteratur, så att säga. Som sannolikt inte har studerat det här så bra. Finns ingen kontrollgrupp. Yes?
Jag får fråga det här med diastolisk dysfunktion. Jag tänker på sepsispatienter, hur man ska skatta det. För de är ju oftast väldigt tachykarda. Och då är det svårt att göra eko och göra en bedömning till det.
Alltså det beror på hur bra man är på att göra eko. Jag själv är ingen mästare på det, men det finns ju andra som kan göra det. Ja, det kan det vara, absolut, absolut. Det är helt riktigt. Ja, det håller med om det.
Om man står i situation då, nu pratar vi akutrummet, det vill säga vi inte riktigt IVA och har en
situation med liksom en cirkulation som var egentligen söderut. Skulle man kunna ge ett skott kalcium liksom?
Kalcium är nog en 20-talsmetod i sammanhanget, tror jag. Och att du får upp, så att säga, ofta är det så att det är en punkt är ibland att även om du har så att säga normal kalciumförsättning så är troponinets känslighet och stört, så att säga, på detta. Och det har gjorts för länge sedan men har egentligen ingen effekt. Så det tror jag inte är en faktisk metod, nej.
Jag tycker
att
man
är
lite desperat
alltså. Ja, men det finns det andra desperata åtgärder att ta till. Inte kalcium. Inget jag kan rekommendera. Ja. Vi kommer till det. Okej, lite grann om blodtryck här då. Är det farligt att ha lågt blodtryck? Jag har ju stått och sagt att vasoplegi är jättefarligt då. Men nu tänker jag mer på blodtrycksnivåer. Ja. Vad ska man ha för blodtryck vid sepsis?
Medlartärtryck.
Förlåt? Medlartärtryck. Vilken endpoint ska man ha?
70.
Okej, 70 är fler bud. Vad säger guidelines idag?
65.
65, 70. Ska vi klubba? Och är ni överens om någonting här inne? Hallå?
Nej, men guidelines säger 65, men det går väl lite upp och ner med trender.
Ja, guidelines säger 65, det är helt riktigt. Vad bygger det på, kan vi bara fråga oss då. Det är egentligen två studier. Den här Dünser-studien och en finsk Varpola-studie från 2005. Här gjorde man en slags retrospektiv analys, ganska komplicerad sådan, och så kunde man till slut hitta en cut-off där man såg att patienter som låg under, i det här fallet 60 och i det här fallet 65, hade en betydligt sämre outcome. Och egentligen bygger våra guidelines idag på att hålla trycket över 65 på det här materialet. Vi kommer att återkomma lite grann till hur man ska se på blodtryck givet vilken situation man är i. Lönar det sig att höja trycket över det? Skulle vi rädda liv genom att lägga upp blodtrycket till 80? Det finns ett antal mindre studier med ganska variabla utfall. I de flesta fall inga stora effekter. Ni ser att det är få patienter. Sen kom den här sepsis-PAM-studien för några år sedan. Man lyckades separera grupperna, men fann i princip ingen skillnad när man då förde dem till 60-65 eller 80-85. Man hade lite mer förmaksflimmer i högruppen och man hade lite mindre dialysbehandling då hos kroniska hypertoniker i den högtrycksgruppen. Men i princip inga stora skillnader. För något år sedan kom den här studien, Ovation, som är en förstudie, som i princip visar samma sak. Intressant nog finner man att gamla patienter mådde bättre av det lite lägre trycket. Sen har man nu gjort en sammanslagning av de här två studierna som i princip säger att det finns inget stöd för att höja blodtrycket över 65. Okej, vasopressorer och inotroper då. Ni har väl alla använt det. Jag tänker först bara lite sådär som magistern i skolan går igenom några sådana här prerequisites att tänka på när man ska ge de här drogerna då. Rule out and treat any causing mechanism, det är ju väldigt lätt att säga, va? Men det är klart att en hypovolem patient ska ha volym först, va? Det förstår ju alla. Andra orsaker till en cirkulationssvikt kan ju då vara höga intratrakala tryck av olika skäl. Abdominellt compartment-syndrom, självklart övertryckspneumotorax, autopip är inte alls ovanligt, va? Eller överhuvudtaget väldigt aggressiv respiratorbehandling kan ju hämma cirkulationen och återflödet till hjärtat. Patienten kan ha hjärtiskemi, arytmier, man kan ha en tamponad. Och vi kan ha inducerat det själva genom att vi har gett dem diverse droger. Sedering, regional anestesi, annat. Det är också så att när du ska börja med inotropa droger så måste man fundera lite grann på vad gör jag nu då? Har patienten ett vitium till exempel? Vad händer om man sätter på dobutamin på någon med en tät aortastenos? Är det bra? Hand upp. Är det dåligt? Hand upp. Det är några som, och ni andra tycker ingenting.
Både och.
Både och. Vad är det som är bra då?
Nej, men har du en tät aortastenos och din vänster kan man kroknat helt, så är det väl en rescue, men det är väl ingen prognostisk vinst med det, men
om den har kroknat helt, okej. Alltså, i princip kan man säga att det är kontraindicerat. Vad du gör är att du dilaterar kärlbanan med betastimulering. Du höjer hjärtfrekvensen i ett hjärta vars output begränsas efter
nosen.
Så
igen.
Att du sänker afterload och du har ingen som helst förmåga att kompensera för det. Va? Så att det är ofta lethal att göra det, och jag skulle säga att det är kontraindicerat. Sen beror det på hur täten är, va? Det var bara ett exempel. pulmonell hypertension kan spela roll för vilka droger du väljer och naturligtvis kroniska arytmier. Det är inte jättekul att beta-stimulera någon med ett snabbt flimmer till exempel, va? Det förstår han där då. Är patienten, har den en optimal preload? Ska vi jobba med det där? Och sen ska vi definiera våra targets, vad vill jag uppnå med den här drogen? Vad är det för endpoint jag vill komma till? Och sen titrate to relevant dosage. Och då kommer vi till det här nu, att om du har en patient med vasopregi där du börjar kräva doser, vi har noradrenalin 0,8 eller 0,6 eller något sånt där för att nå 65. Men alltså med 58 i MAP så kan jag ligga betydligt lägre. Där någonstans måste man börja fundera på, gör jag mer skada än nytta genom att liksom notoriskt kräva att jag når till den här targetnivån. Lite grann givet vilka bieffekter man har och ligga lite lägre tryck. Man måste säga, värdera när skadar jag patienten mer eller mindre genom att tvinga mig fram att uppnå vissa targets. Det är inte helt lätt att bestämma det, men man måste förstå det. Man kan inte bara stå som en robot och liksom köra. Är ni med? Ja.
En fråga. Ja. Jag har inte läst den som studien, men pratar man om alltså, över hela IVA-tiden eller är det mer så begränsat det här att man inte får hamna under 65 i MAP?
Tänker du på de här studierna?
Ja,
ja, det är hela IVA-tiden.
Är det hela IVA-tiden som
har... Ja, det är i princip. Om de har följt dem över tid och liksom så, har arie under kurvan och grejer.
Så det räcker med att de har halkat under 5 minuter?
Nej, det är inte, utan det är den... Alltså det var en signifikant tid man skulle ligga under. Så jämfört med olika trycknivåer och cut-offen hamnade vid 60-65. Men det, poängen med den bilden är egentligen mer att basen för vilken vi vilar de här guidelinesen är inte jättetjock eller tung, va? Det är det jag vill komma till. Å andra sidan finns det ganska starkt stöd för att inte höja trycket mer. Okay. Den där kan vi hoppa över för det återkommer vi till. Vilka droger använder vi då? Det här är två studier. Som vi, den här gjorde vi i början på 2000-talet och den här gjorde vi 2013, tror jag, vi samlade in någon data. Och det här är en sån här ögonblicksbild i Skandinavien. Liksom. Vad använder ni för droger då? Då kan man se att 2002 då, så var dopamin den vanligaste drogen i Skandinavien. Följt, så var det dobutamin och noradrenalin, adrenalin, fosfodiesterashämmare, till exempel Milinol, Simdax, Levosimendan, som 2002 hade funnits på marknaden ett år, tror jag. Vasopressin. Och idag ser man då att dopamin är borta, dobutamin har minskat, noradrenalin har skjutit i höjden, adrenalin lite vanligare, fosfodiesterashämmare lite vanligt, och levosimendan är several-fold vanligare. Och med en på en inte jättehög nivå. Och det här speglar lite grann av studier som har kommit och att det här nu är allokerat som förstahandsmedel, press som placer. Några ord om noradrenalin. Är då i litteraturen eller guidelines förstahandspressor. Det finns flera studier som ändå stöder att det är en bra pressor. Till exempel vad avseende njurfunktion, gamla arbeten, jämfört med dopamin, ökad överlevnad. Lite beroende på hur man knådar den studien. Och framförallt ser man det i den här lite äldre studien då. Noradrenalin är framförallt en alfa-stimulerare men har viss beta-effekt och kort halveringstid. Det här känner ni säkert till, eller hur? Några ord om adrenalin då, som är ett andrahandsval enligt guidelines. Har vissa problem, ökad laktatproduktionen, har en negativ effekt på splanknikus, ökar metabolism i levern, ökar leverns syrgaskonsumtion. Men flera stora jämförande studier visar inte att det är sämre. Så att det har liksom kommit tillbaka lite grann från att ha varit i kylskåpet på 90-talet, tidigt 2000-tal, så är adrenalin lite mer att large igen. Adrenalin vet ni alla att det är en dosberoende drog. Va? I låg dos så får man en beta-effekt och i högre dos en alfa-effekt och en pressor-effekt. Det är ett alldeles utmärkt medel att höja hjärtfrekvensen med i låg dos. Pensla lite adrenalin så, om man nu vill göra det. Kanske på någon högersvikt eller så. Dopamin hoppar vi nästan över. Är det några som använder dopamin här inne? Nej, då skiter vi i det. Det här är en stor meta-analys där man jämför noradrenalin och dopamin och visar då att noradrenalin är bättre när man slår ihop det. Vilket är helt i linje då med dagens guidelines. Vilka pressorer ska vi då använda? Nu har jag pratat om noradrenalin, men det finns ju annat också att välja på. Hur ska vi tänka? Vasopressin. Hur många här inne har använt vasopressin? Hand upp. Inte många, okej. Okay. Vasopressin är ju en allt annan typ av droger som vi ser en mycket större molekyl. Man vet också att de endogena nivåerna vid sepsis är ganska låga. Och det är också så att receptorsystemet verkar inte nedregleras. I praktiken är det så att man, när man får en septisk chock så trycker man ut vasopressin, och börjar man mäta nivåerna kan de i inledningen vara lite höga, men sen går de ganska snabbt ner och ligger under en kontrollpopulation. Det som har varit då är att man har visat i studiet back in time då, att det har ofta ganska negativa effekter på mikrocirkulationen. Ofta får du sekundärt en sänkning av hjärtminutvolymen av pressoreffekten. Vad det gäller, så man kan alltså höja blodtrycket då, men riskerar så att säga hypoperfusion. Sen har det varit väldigt mycket diskussioner om njurar och vasopressin. Och då är det så att vasopressin har den goda egenskapen att det höjer, drar åt så att säga, och blir det efferenta arteriolivan, men medan det dilaterar afferenta, vilket gör att du får ett högre filtrationstryck. Du alltså bildar mer primärurin. Samtidigt får du en konstruktion av njurartären som gör att oxygen delivery till njuren minskar. När du bildar mer primärurin så konsumerar njuren mer syrgas. Det finns alltså en risk att du hamnar i ett demand delivery problem. Detta har pratats väldigt mycket om, men vi kommer snart titta närmare på det. Det är också så att vasopressinen studerat först ett antal mindre studier. Det finns nu två rätt stora studier. Dels VAST, 10 år gammal, där man då randomiserade patienter med noradrenalin i en viss dos till att man lade till vasopressin om de behövde mer eller fortsatte med noradrenalin. Och finner faktiskt att för den grupp som hade lite mindre noradrenalin från början, de lite friskare patienterna, så hade man en förbättrad överlevnad 90 dagar med vasopressin. Det var inte vad man trodde, men så var det. Vilket också syns i den kurvan där. Sen kom då Vanish-studien här. Nu ska vi se, där har vi den igen. För inte allt för länge sedan, 2016. Där randomiserade man patienter primärt till noradrenalin eller vasopressin när de kom in med septisk chock. Det fanns ett komplicerat system med 2x2 på grund av kortisol och så vidare. Vi glömmer det. The bottom line är att det var ingen skillnad i överlevnad. Men vasopressingruppen hade lite mindre dialys. Så allt annat lika, ingen skillnad, men lite mindre dialys. Talar starkt emot att vi hade ett njurproblem, eller hur? Som jag pratade om nyss. Det här är en alldeles ganska ny studie då, ifrån, alltså efter hjärtkirurgi, där man har randomiserat patienter till vasopressin eller noradrenalin. Och finner då att det går bättre för vasopressingruppen. Det här är inte septiska patienter. Ingen, de hade ett kompositutfall då som föll ut, inte överlevnad. Men i alla fall, inte talar inte emot vasopressinen är mer, det är det jag vill säga. En annan vasopressor är då metylenblått. Är det någon här som har använt det? Där. I vilka sammanhang?
Nej, men det, när ingenting funkar.
The last salvage liksom.
Antidot.
Och patienten överlevde?
Ja, den ena hållen vände faktiskt, men det kan vara ett slump
för
dem.
Så
det är
den färgen
man
sprutar på bröstcancerpatienterna, är det samma med Cleo?
Det vågar jag inte svara på.
Det är antingen det eller patentblått. Det finns, man använder lite olika.
Metylenblått är då en drog som har ungefär, kan man säga, en anti-NO-effekt. Den interagerar med cyklisk GMP. Och ni vet hur det gick när vi försökte blocka NO då, 1997. Det gick åt helvete. Det finns några små studier, bland annat från Nordnorge, där man kunde visa på ett mindre patientmaterial att det funkade ganska bra. Men man kan säga att dagens syn på det här är att det ska inte användas i frånvaro av mer studier egentligen. Visst kan man pröva om allt har gått åt helvete, men i princip ingenting man rekommenderar. Det har jag sagt det. Inotroper.
Vill du säga något om angiotensin 2?
Kommer. Dobutamin då är den rekommenderade förstahands inotropen idag i internationella guidelines. Vad tycker ni om det? Är det rimligt? Är det bra? Är det någon som har problem med det? Nej. Alla tycker det är bra. Bra grej. Okej. Okay. Vi kör på det. Jag skrev still the first line inotrope här. Och vi återkommer lite grann till det. Ni vet att det är en syntetisk katekolamin. Det har två isomärer. Historiskt är att man har jämfört med adrenalin till exempel, så har en ganska bra effekt på splanknikus, genomblödningen där. Ett stort problem är då att vi ofta inducerar takykardi, hög arytmogenitet. Och till exempel då, vid vissa bocka, alltså vissa vitser, så kan det vara väldigt deletärt att ge dobutamin. Och dobutamin har ju då en beta-effekt huvudsakligen. Det finns lite alfa-effekt också, men den är försumbar i sammanhanget. Melinon. Hur många här använder korotrop-melinon? En, två, tre. Inte så många. Okej. Nu vet vi vad det är för drog. Det är fosfodiesterashämmare. Som jag nämnde så har man en induktion av fosfodiesteras vid septisk kardiomyopati. Det är klart det är logiskt att ge en fosfodiesterashämmare då, eller hur? Väldigt lite studerat vid sepsis kliniskt kan man säga. Finns en logik i det. Har en god effekt på lungkärlbädden. Det är en väldigt potent lungkärlsdilaterare. Man kan till och med inhalera kortrop för att få ner pH-trycken. Och eftersom den har en annan verkningsmekanism än katekoler så får man någon slags synergisk effekt. Man slår på olika nivåer. Den är potent men har jämfört med till exempel dobutamin en förhållandevis lång halveringstid på någonting 2,3 timmar eller vad det är. Det här är den vanliga dose range som man brukar jobba i. Ibland ger man en bolus. Vi brukar aldrig göra det vid sepsis. Det förekommer vid hjärtkirurgi så där man ska ha en maskin där man ger en bolus. Och så. Min erfarenhet av Cortrop är att det är väldigt potent och funkar ofta bra att använda faktiskt. Och sen Levo då. Hur många är det har gett Simdax? Lite vanligare, okej. Är det bra med Simdax? Är er erfarenhet god? Har ni haft ihjäl någon med Simdax? Är på tårna? Okej. Några ord om Simdax då. Ja. Som ni vet så är den advokerad som en troponinsensitiserare. Det vill säga kalciumet kommer att ha större verkningsgrad när det träffar troponinet. Och vi vet att desensitisering är en del i patofysiologin. En annan effekt av Simdax är att det har en aktiverar de här kaliumkanalerna och det är den dilaterande effekten Simdax har som är väldigt bra vid hjärtsvikt. Du får ner afterload. Men är det bra vid septisk chock när kaliumkanalinduktion är en del i patofysiologin vid vasoplegi som jag nämnde förut? Den frågan ställdes alla när den här drogen kom. Och första gången när det gavs vid septisk chock så stod ju folk med såna här stora noradrenalinsprutor och liksom och gav lite grann försiktigt. Men det har visat sig att det har gått ganska bra. Det är väldigt ganska sällan som man får svåra blodtrycksfall. For the record så kan jag nämna att företaget Orion i Finland hade en annan drog som hade arbetsnamnet OR2828 som var ett Simdax utan kaliumkanaleffekt. Men bara kalciumsensitiverad effekt. Det skulle vara den perfekta sepsisdrogen. Men farmakoekonomerna tyckte inte det var lönsamt så den begravdes på en kyrkogård i Espoo norr om Helsingfors. Så den finns inte. Också en potent vasodilator av lungkärlbädden. Naturligtvis synergisk med katekoler, slår på en annan nivå som jag nämnde. Har en lång halveringstid, eller hur? Är det bra eller dåligt? Ja, det kan vara jävligt dåligt om det inte går så bra. Men å andra sidan så kan man så att säga give them one for the road. Va? Det ligger i några dagar om de har en hjärtsvikt. Det kan vara en fördel. Och sen är det jättedyrt. Det är jättedyrt och vi brukar så att säga ge en ampull. Och även om man väger 120 kilo eller 65 så brukar vi köra det på hälsoekonomiska skäl. Då. Att bryta en ampull till för att ge ytterligare en timme och sådär. Man brukar i regel ge drogen 24 timmar som en slags ladda upp dem och sen är det klart. Okej. Okay. Här är då, måste jag bara visa den här bilden. Det här är första studien på levosimendan i septiska sammanhang. Den gjorde vi på KI. För många år sedan på grisar och kunde då visa att man fick en bättre 1-minutvolym, lägre pH-tryck och ett bättre splankbussflöde. Det var ganska bra effekter då att leva åt sin dag. Sen har det gjorts ett antal studier då och i olika sammanhang. Det finns jättemycket studier på hjärtsvikt och sådär. Men om vi tittar på sepsis så var då för något år sedan när man publicerade det här slog ihop de här metastudierna här då. Så kom man fram till att det kanske faktiskt är så att levosimendan är bra. Va? Man hade så att säga en positiv effekt redan om det är en kraftig borderliner där. För det är också så att levosimendan har rapporterats av andra effekter än de kardiovaskulära. Man pratar om organprotektion, man pratar om att levosimendan kan ha prekonditionerande effekter, skydda njuren och skydda andra organ och så vidare. Det finns ganska mycket små djurstudier och cellsuspensioner och annat där man har kunnat visa det här. Det har varit konsensusmöten och skrivits arbeten om levosimendans njurprotektiva effekt så där multidisciplinärt med på olika allt från djur till människa och så där. Mot den bakgrunden då, ja, det här är en annan jätte, det kan förlåt nu blanda ihop saker. Det här är en jättesammanfattning i stort med jag tror att det är över 30 000 patienter där man har tittat på användandet av inotroper och vasopressorer i all litteratur. Och det man kommer fram till i den här då är att en av få fynden är att levosimendan was the only drug associated with improvement in survival. Där och då. Mot denna bakgrund gjorde man då The Leopard's Trial. Hur många har läst och hört om den? Hand upp. En. Okej, vad bra. Då slår jag inte in öppna dörrar här. Den här studien kom väl i förra året i Milano, på det hösten. Och alla väntar på den här. Då hade man sepsiska patienter och så hade man den här idén om att det var organprotektivt. Så man randomiserade patienter till placebo eller levosimendan, allt annat lika. Och så följde man SOFA-score som ett mått på organsvikt. Kunde vi dämpa organsvikten genom att lägga på levosimendan? Okej? Okay. Vill du vakna? Gick det bra?
Nej.
Nej. Okej. Okay. Ingen skillnad i överlevnad. Om någonting, även om det inte riktigt faller ut, lite högre SOFA-score i levosimendangruppen. Och tittar man på kardiovaskulär SOFA, alltså cirkulatoriska domänen, så var den faktiskt högre i levosimendangruppen. De hade mer arytmi där och de låg signifikant längre tid i respirator. Det har varit en sån där grej som har cirkulat att det är lättare att få dem i burk om man ger lite leva. Jag vet inte om ni har hört det. Det är sådär, ungefär som man häller på lite mavitona eller något sånt där. Det visar sig att det är sannolikt lite tvärtom. När de drog den här studien i Milano på Hot Topics, då satt alla liksom bara så, va? Det var inte vad man hade förväntat sig. Och författarna hade väldigt stora förhoppningar till den här studien. Detta tycker jag har sett i levosimendan i ett litet annat sammanhang. Jag tror att det är en drog man ska använda vid septisk kardiomyopati om man finner det lämpligt. Men den här så att säga inflationen i levosimendananvändande som har varit en del, det tror jag man ska begränsa väldigt kraftigt liksom, och hålla det på sina strikta indikationer. Man har kritiserat den här studien. Man menar på att de blev sent enrolled, alltså sent inkluderade. Det tycker inte författarna. Man menar på att man har inte mätt kardiomyopati och liksom därmed inte utvärderat den aspekten av det hela. Men det är också så att den här patientgruppen man har studerat är jättesjuka. Och trots att du säger att det bara är 10%, så menar man på att det är väldigt många, sannolikt majoriteten av de här, som har en septisk kardiomyopati. Var vill man då egentligen ha studerat detta? Okej. Okay. Nu kommer vi till något som är intressant och som präglar vår aktuella profession. Det pratas idag mer och mer om faran med katekolaminer. Känner du till det här? Lite grann, okej. Okay. Och det pratas om att vi skadar våra patienter genom katekolaminer. Och det pratas om att vi borde reducera katekolamintrycket för att inte skada våra patienter. Och varför är det farligt då? Ja, vi kommer till det lite grann, men det finns en hel del andra typer av studier där man ser liksom den typen av resultat. Va? Vilket gör att man då frågar sig om vi ska ge mindre katekoler då. Och en proinflammatorisk ja, men också nej faktiskt. Det beror lite på vilka studier man tittar. Ni har säkert hört talas om broken heart syndrome Takotsubo, som man tror är någonting som induceras av katekoler. Och man tror också kanske att septisk kardiomyopati är någon slags variant av Takotsubo. Det vet man inte riktigt. Katekoler i excessiva mängder kan skada glukokalyx och därmed skapa en akut endotelial dysfunktion, vilket naturligtvis inte är bra. Möjligen promovera bakterieväxt. Och det finns då flera sådana här associationsstudier som visar att katekolaload, loaden i sig då, kan vara en oberoende riskfaktor när man justerar sina data för dåligt outcome. Vi ska också komma ihåg att man kan tala om skandinaviska kontinentala doser av till exempel Norrlanden. I södra Europa är det inte alls ovanligt att patienter ligger med 0,8 år och sådär. Liksom så. Vi tycker det är jättehögt här i Sverige. Va? Så att det är liksom så som vi använder katekoller och det antal tankbilar, katekoller vi häller i våra patienter idag är betydligt lägre än vad man gör till exempel i Marseille, hos Claude Martin och så vidare. Så det måste man också komma ihåg. Detta har dock lett till att man är intresserad av att dels minska katekoler och dels kanske till och med motverka effekten av katekoler och vad vi betablockare har kommit in. Första stödet för det är den här ganska tunna studien med 40 patienter där man kombinerar milinon och seroken i princip. på sepsispatienter som har gått igenom någon slags initial resistering och finner ganska goda effekter. Och framförallt vid den här tidpunkten så trodde man att det var farligt. Det visar sig inte alls vara farligt, och det var en indikation på att de så att säga tål beta-blockaden. Sen kom den här studien då, Morelli. Känner ni till Morelli-studien? Det här är ju som en vattenlinjetorped rakt in i alla guidelines och allting som vi är tränade i och levt i. I Rom, en singelsänderstudie som kom i Paris, tror jag, hösten 15 eller vad det var, man visade den. Inte så mycket patienter, svår septisk chock, riktigt svår septisk chock. De är apsjuka, de här patienterna. De har i snitt 0,4 nor. Och då randomiseras det esmolol bredvid block, ultrakortverkande betablockare eller placebo om de har en hjärtfrekvens över 95. Så har man vissa targets, man ska hålla trycket, man ska ha en vensaturation som är okej, viss wedge och så vidare. Då. Målet var att få ner hjärtfrekvensen till under 95 då man gav esmolol. Och man exkluderade patienter med svår low output eller höga fyllnadstryck. Vad hände? Man lyckades reducera hjärtfrekvensen. De tappade faktiskt inte blodtrycket. De höll i princip samma stroke volume och de tappade inte heller hjärtminutvolym. Okej, det var inte livsfarligt. Och vad händer med överlevnaden? Man halverar överlevnaden. Förlåt, jag har dödlighet. Genom att ge esmolol. Kurvan ligger tvärtom. Det här är ju helt vansinniga resultat givet att alla Kaplan-Meier-kurvor har legat på varandra i 10 år. Va? Så kommer det ett gäng här och så visar de att man halverar mortaliteten. Det var liksom bara, är det sant? Aha. Man kan säga några saker här. Kontrollgruppen har en mortalitet på närmare 80%. Och tittar du på sjukhusmortaliteten, 90,9% i kontrollgruppen. 90,9%. Jag tänkte om man tog en patient och la dem i kiosken, då skulle man väl hamna ungefär där med kvalitet. Jag vet inte riktigt. Det är jättehöga siffror, va? Men de är också svårt sjuka, det måste man ha respekt för. Det här har i alla fall gått som en löpeld genom världen. Ska vi ge betablockare istället för dobutamid till exempel? Va? Och det pågår flera studier om det. Och det har också börjat pratas om det i traumasammanhang på resisterade traumapatienter att försöka smyga in lågdos betablockad. Sista ordet är långt ifrån sagt i den här frågan. Ja.
Hur gav det med spiralet?
Infusion. Ja. Det finns ju allting i pekat i doser och såna grejer. Så det här är intressant. Var kommer det här att landa så att säga? Och att då givet det här, den här kunskapen hälla dobutamin på patienterna, det känns inte helt klockrent.
Hur förklarar de det här? Vad är själva teorin?
Ja, det finns flera. Vissa förklarar det genom att, så att säga, hjärtat jobbar bättre. De hade inte högre hjärtminutvolym men kanske på något sätt effektivare. Andra menar på att man skyddar glukokalyx och så vidare, att du får bort en del av det. Men sanningen är att man vet inte. Ja, den här diskuterades väldigt mycket, va? Och det fanns en del. De fick levosimendan lite olika mycket i de här grupperna och så vidare. Och den här höga mortaliteten som sagt var. Va? Vad händer då i framtiden här? Finns det något bakom hörnet? Jag tänkte säga några ord om cellepressin. Vilka har talat om cellepressin? Hand upp. Du har alltid handen upp, det är bara du. Okej. Cellepressin som namnet antyder låter ju nästan som vasopressin, eller hur? Och vasopressin vet ni då är ju en kroppsegen substans som har då en cellkonstituerande effekt. Men också har en effekt på njurarna, på samlingsrören, vilket är en vätskeretention. Och det är en av biverkningarna av vasopressin, alltså att man samlar på sig vätska helt enkelt. Då. Nu har man lyckats göra en ny molekyl som är ganska lik, jag behöver inte gå in på detaljerna, och som har en helt annan receptorprofil, vilket gör att vi får en mycket, mycket starkare effekt just på den vasokonstigerade delen och väldigt mycket mindre effekt på till exempel njurar. Okej? Okay? Skulle passa bättre kan man tycka teoretiskt. Den här studien är nu publicerad och den visar egentligen, det är alltså ganska få patienter, va? 53 stycken, det är en sån här 2A-fas. Man vet cellepressin i 2 doser och man visar då att den högre dosen leder till mer days alive utan ventilation. Man ger mindre noradrenalin, man får en bättre vätskebalans och man ligger kortare i respirator och har väldigt lite adverse effects, men den svarar inte på några mortalitetssiffror. Det pågår den här stora Sepsis Act Trial på
på flera ställen. Där ger man flera doser jämfört med placebo. Och tittar då på efficacy förstås och säkerhet i detta. 50 sajter över hela världen, sponsrad av Ferring. Det ska bli väldigt intressant att se vad det här är. Det här kan bli framtidens pressor. Kan bli.
Men det har alla patienter någon adrenalin i botten eller?
I det här protokollet så är det så, ja. De går in, det står på clinicaltrials.gov här, kan man kolla det. Men i princip ja, vasopressorberoende sepsis är ju liksom studiegruppen kan man säga. Sen kom det här arbetet, det var någon som frågade om angiotensin, det var du, Mårten. Som kom då i New England här i efter sommaren precis. Och då är angiotensin då, för de få av oss som har varit med lite längre här, titta på Björn, men kanske bara jag som kommer ihåg det. Så var det så att angiotensin var då som fanns liksom för länge sedan och som ibland användes, men som fick väldigt dåligt rykte. Alltså du fick vasokonstriktion, dålig splanknikus, perfusion och så vidare. Det ansågs vådligt helt enkelt att använda det. Men har nu vaknat upp igen och gett sig den här studien till ATOS 3. Där man då har patienter med vasopressorberoende, i det här fallet noradrenalinberoende septisk chock. Och sen har man i princip då bara lagt till angiotensin. Först en startdos för att se om de svarar på den, och det gör de. Och sen har man då kunnat reducera några av doserna när man ger angiotensin och fått fram då liksom att det förefaller safe. Man hittade så att säga inga biverkningar, de svarade bra på detta, men ingenting om det ökar överlevnaden och så vidare, men inga uppenbara drawbacks. Man kan säga då att man hade inga patienter med low output i den här studien, alltså låg minutvolym. Och det finns liksom ingen jämförelsegrupp som jag nämnde då, va? Och man ser inte heller någon skillnad i multipla organsvikt här. Så att, ja. Man kan säga att det här visar att det kanske går att ge utan att det är farligt. Det är ungefär det den här studien visar. Och huruvida det kan bli framtidsdrog är ju långt ifrån klart förstås. Men i alla fall ytterligare en drog på hyllan som kan komma. Vi sammanfattar. Vi har fortfarande ingen kausal behandling av vasoplegi. Eller hur? Utan vi ger vasopressorer, lågdosteroider möjligen som jag nämnde då. Är det farligt att ge katekoller? Skadar vi våra patienter med det? Bör vi undvika det? Ska man använda vasopressin mer än nor nu? Är det rätt väg? Ingen vet riktigt. Men det är där debatten går idag. Det pratas mycket om det. Man kan väl säga så här, givet Vas-Wernich-studien som jag nämnde, att det är ju rimligt kanske att lite tidigare gå in med vasopressin än vi traditionellt har gjort. Och i synnerhet om man kommer upp i lite högre noradrenalindoser. Vad är framtiden för dobutamin givet betablockad och andra biverkningar kan man diskutera? Är det så att leosinidan eller mirinon kommer så att säga att advokera som förstahandsinotrop? Ja, det kräver mer studier och framförallt studieresultat. Va? Man kan inte rekommendera internationell litteratur någonting som inte är studerat ordentligt. Det är bakgrunden till att dobutamin står där. Då. Kommer celoprosin och angiotensin att vara framtidsfrågor? Ja, det vet vi inte riktigt. Kanske. Tack.
Ja. Det är lite samma diskussion som innan vi blev standardbehandling för hjärtsvikt och kemisk hjärtsvikt också. Men tror du att de var helt galen om de har vetat att de fått hjärtsvikt?
Ska man göra det så ska man nog använda typ esmolol som har extremt kort halveringstid, som man har en ångermån. Jag har gjort det några gånger. Du och jag gjorde det en gång, Björn, kommer du ihåg det? Ja. Det var ingen sådär bedside-succé. Det var inget halleluja-moment, vill jag mena. Det kommer jag ihåg, ja. Vi var väldigt trendiga. Men det var inte sådär så att vi jublade direkt. Sen har jag använt det i några andra sammanhang. Och då har det ju varit patient som har varit där, jag tycker takykardin i sig har varit en indikation också. Men med framgång. Men liksom inte bara på sepsis sådär. Och så kan man ihåg att den här studien är gjord på takykard-sepsis över 95 också. Så det är inget man... Det finns inget stöd för att ge det till vem som helst. Liksom. Absolut inte.
Det kan vara bra. Man kan ju testa det på sepsispatienter med snabbt flimmer.
Ja.
Och se hur de reagerar på det.
Ja. Alltså man det kan testa det på takykarda sepsispatienter utan flimmer, ja, också.
Sen kan man ju försöka kurera flimret förstås med kodaron eller el eller någonting. Kanske då, det kan ju vara ett självändamål förstås. Okej. Okay. Frågor. Jag har inte pratat om vätskor och volym och så, men det matas ni med rätt mycket. Ge inte häst, det räcker vad de här säger. Ja. Ge inte den där 8:e liter ringen om du inte har svarat på de första 7 litrarna. Ja.
Nej, men njursvikt receptet fick vi lära oss lite grann att man tänker, ja men vissa av de här reaktionerna är kanske evolutionärt riktiga eller fysiologiska.
Djuren stänger boxen för att vila sig lite.
Ja, ja, men finns det något sånt, tänk på hjärtsidan att okej, men det här kan vara ganska smart under sepsis att hjärtat arbeta på det här annorlunda sättet.
Absolut. Jag glömde säga en grej, vänta, så kanske det är det viktigaste av allt. Jag måste få säga det faktiskt. Jag måste få säga det innan, apropå det du säger. Och jag borde ha sagt det inledningsvis. Alltså, the prerequisite här för att behandla patienter, minotroper, volym och så vidare, är att man har ett problem. Och då menar jag framförallt ett downstream-problem. Det vill säga, förefaller den här patienten vara i chock? Va? Har jag ett laktat som jag inte kan förklara med annat än att det förefaller vara hypoperfusion? Har jag en oliguri som talar för att patienten så att säga, inte kissar som den ska? Har jag inte det? Och patienten ligger där med 58 i mapp och allting är bra. Då ska man ju tänka sig lite grann för när man börjar trycka på de potenta doser av pressorer eller massor med volym. Så jag menar, kommer alltid börja alltid i den änden. Har jag ett problem? Det är väldigt lätt att man tänker bara, åh, den ligger lite utanför den och lite utanför den, då kör det. För grunden ligger liksom att man har ett downstream-problem. Det är en klinisk indikation som talar om för dig att patienten är hypoperfunderad eller liknande. Du kissar dem som fan och du har liksom 1,8 i laktat och det är okej allting. Och sen har de 62 i mappa. Då behöver man ju liksom inte... Jag ville bara säga det. Det är jätteviktigt. Va? Det är väldigt många som man kommer in fel på isen. Man backar in istället för att gå in frontline. Okej, okay, det var bara det.
Tack.
Tack.